Nu ska vi se hur det går för Samuel, om det går lika bra för honom som själavårdare, om han har samma framgång som Natan hade. Tolfte versen. Och tidigt på morgonen steg Samuel upp och gick för att möta Saul. Då blev det berättat för Samuel att Saul hade kommit till Karmel och där rest en minnesstod åt sig, och att han sedan vänt om och dragit därifrån ner till Gilgal. När nu Samuel kom till Saul, sade Saul till honom: välsignad vare du av Herren, jag har nu verkställt Herrens befallning. Men Samuel sa: vad är det då för ett läte av får som ljuder i mina öron, och vad är det för ett läte av fäkreatur som jag hör? Saul svarade: från amalekiterna har de fört det med sig, till folket skonade det bästa av fåren och fäkreaturen för att offra det åt Herren din Gud, men det övriga har vi gett i spillo. Då sade Samuel till Saul: stanna nu upp, så vill jag förkunna för dig vad Herren i natt har sagt till mig. Han sa till honom: tala. Samuel sade: se, fastän du var obetydlig i dina egna ögon har du blivit ett huvud för Israels stammar, till Herren smorde dig till kung över Israel. Och Herren sände dig iväg och sa: gå till spill och ge amalekiterna de syndarna och strid mot dem tills du har tillintetgjort dem. Varför har du då inte hört Herrens röst utan kastat dig över bytet och gjort vad ont är i Herrens ögon? Saul svarade Samuel: jag har ju hört Herrens röst och gått på den väg vilken Herren har sänt mig. Jag har fört hit Agag, Amaleks kung, och gett Amalek till spillo. Men folket tog av bytet får och fäkreatur, det bästa av det till spillogivna, för att offra det åt Herren din Gud i Gilgal. Då sade Samuel: menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Till motsträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är av guderi och husgudsdyrkan. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han också förkastat dig, och du ska inte längre vara kung. Saul sa till Samuel: jag har syndat därmed att jag har överträtt Herrens befallning och handlat emot dina bud, ty jag fruktade för folket och lyssnade till deras ord. Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig, så att jag får tillbe Herren. Samuel sa till Saul: jag vänder inte tillbaka med dig, ty då du har förkastat Herrens ord har Herren också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung över Israel. Nu kan det tyckas, när man ser lite ytligt på det här samtalet, att Samuel, han hade lika präktig framgång som Natan. För sitt till sist så kommer ju de här orden också över Sauls läppar: jag har syndat därmed att jag har överträtt Herrens befallning och handlat emot dina ord. Och tänk om karn hade satt punkt där och menat vad han sa. Då skulle det ha hänt helt andra ting än vad som hände. Men Gud visste på förhand, när han skickar iväg Samuel, gamle gubben, på den här långa vandringen till Gilgal, att Saul skulle inte komma att genomgå en förkrosselse. Varför det? Jo, därför att Saul, han börjar att förklara. Han börjar urskulda sig. Ty, vad är det han säger nu? Ty jag fruktade för folket och lyssnade till deras ord. Alltså var det ju egentligen inte han. Det fanns ju en massa förmildrande omständigheter i alla fall. Som om inte han var kung. Och så detta: men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig, så att jag får tillbe Herren. Och redan innan man kommer fram till det här tillståndet så har det varit en massa slingerbultar på vägen. Välsignad vare du av Herren, jag har nu verkställt Herrens befallning. Oj, det ser ju väldigt rättfärdigt ut, inte sant? Så toppen, så bra, inget att klaga på. Samuel, vad är det för ett läte jag hör av får och fäkreatur? Vem är det som råmar? Vad är det för ljud det här? Ja, du förstår att ja, men du förstår, folket, de skonade det bästa av kreatur för att offra till Herren din Gud. Ja, det står så. Så att hela tiden måste Samuel steg för steg överbevisa Saul. Och Saul han retirerar. Ungefär som tyska trupperna i slutet på andra världskriget. Motvilligt och under stort självförsvar, men dock reträtt. Men en sådan reträtt är inte detsamma som en förkrosselse. Utan det handlar hela tiden om att rädda vad som räddas kan. Han står fortfarande och identifierar sig med sina kötsliga ambitioner. När David plötsligt får Guds ljus lysande in i sitt liv, så har han bara en tanke i huvudet. Att bli av med alltihopa på rätt sätt. Att kasta sin börda på Herren. Om så alla människor får veta vad han har gjort, så ska det fram. Det ska ut. Det ska bort. Om han så ska, vad som än ska hända med honom själv, David, när nu detta kommer ut. Tänk om jag inte får sitta på tronen längre. Tänk om folket lynchar mig när de får reda på vad jag har gjort. Spelar ingen roll. Ut ska det. Det ska ut till varje pris. Men så är det inte för Saul. Det gäller att hålla skenet uppe. Det gäller att ha äran i behåll. Ja visst, alltså, han visste om det här med kreaturen. Ja, det var ju förargligt att han stod där och romade. Okej, jag får erkänna det. Det är ju inget att snacka om. Vi hade ju inga kor med oss när vi gick, så att när vi nu har kor med oss när vi kommer tillbaka, så klart vi har fått dem någonstans i tron. Det är bara så här som det är. Men det finns ingen förkrosselse i det här. Det är så väldigt viktigt att vi ser den skillnaden. Därför att det kan se ut som en syndabekännelse, det som kommer över Sauls läppar. Men det är inte en bekännelse, det är bara ett medgivande. Och är det någonting man måste lära sig att se skillnad på när man sysslar med själavård, så är det skillnaden mellan en bekännelse och ett medgivande. För medgivandet har ingen förlösande karaktär. Just därför att det bara är att man håller med, därför att man inte kan säga något annat. Men man skulle önska att man slapp hålla med. Men den som är förkrossad, han önskar bli av med alltihopa. Och om så profeten Natan inte hade vetat allt vad David hade gjort och vad David gick och bar på, så tror jag David skulle sagt det själv. Därför att det fanns en förkrosselse i hans liv. Han ville bli av med allt sammans. Men ur Saul fick man absolut inte en droppe mer än vad man kunde överbevisa honom om. Och det är ingen förkrosselse i det. Och det faktum att Saul inte är förkrossad, det visar sig sen när man läser vidare. Samuel sa till Saul: jag vänder inte tillbaka med dig. Ty då du har förkastat Herrens ord, har Herren också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung över Israel. När nu Samuel vände sig om för att gå, fattade han i hörnet på hans mantel, och den rycktes sönder. Och Samuel sa till honom: Herren har idag ryckt Israels kungarike från dig och gett det åt en annan som är bättre än du. Och den härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte, ty han är inte en människa så att han skulle kunna ångra sig. Han svarade: jag har syndat, men bevisa mig dock nu den äran inför det äldste i mitt folk och inför Israel, att du vänder tillbaka med mig, så att jag får tillbe Herren din Gud. Då vände Samuel tillbaka och följde med Saul, och Saul tillbad Herren. Varför i all sin dar har han blivit så from nu, Saul? Varför står han där och tjötar på Samuel? Att vi kan väl gå här inför det äldste Israel och tillbedja Herren din Gud. Det är inte ens hans Gud, utan det är Samuels Gud. Jo, det var helt enkelt därför att det var inför det äldste Israel, tror jag. Alla hade sett: oj, nu har Samuel kommit. Nu är det grejer på gång. Den gamle gubben, han kommer inte utan vidare. Herren måste ha skickat honom. Han är ute i ett ärende. Och om han bara hade gått sin väg igen, så skulle ju alla flugit på Saul och frågat vad ville han? Vad sa han? Och Saul kunde ju inte fejka till vad som helst. Och bara säga att ja, han kom och gratulerade oss till den fina segern eller någonting sånt. Därför att det gick ju att fråga Samuel sen. Han kunde ju gå och läcka gubben. Och så att det gick ju inte att bluffa riktigt hur som helst. Men jag tror att poängen i det hela var då detta. att om vi nu går tillsammans och tillber Gud inför de äldste i Israel, då kommer inte folk på tanken att fråga vad gubben skulle här och göra. Så därför så är Saul så intresserad av att sopa igen spåren. Rädda vad som räddas kan, och framförallt tronen. Jag vill sitta kvar. För nu har ju alltså Saul, han blev ju skickad ut i kriget av Gud. Och Gud sa till vad han skulle göra, och Saul gjorde en del av det och inte resten. Och så kommer Samuel och säger, nu får du inte längre vara kung. Om han nu skulle så att säga vandra i trons lydnad inför Gud, vad skulle han göra då? Han skulle säga omedelbart, jaha, då abdikerar jag på stubben. Vi får sätta till någon annan omedelbart. Har du någon i reserv? Det hade varit naturligt. Men han vill sitta kvar. Han fortsätter på samma väg. Han vet Guds vilja men bryter mot den. Och han gör det medvetet. Han gör det nu mer medvetet kanske än förra gången. Det finns ingen förkrosselse. Det finns ingen ingång för Guds lydnad. Gud kan säga till honom 100 gånger så visst om en vad det är han vill. Han, Gud. Men det blir inte gjort därför att det finns ingen förkrosselse. Och förkrosselsen är en nödvändighet i våra liv för att vi ska kunna vandra i anden. Menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer och all möjlig annan religiositet och ceremonier och skrudar och grejer som till att man hör Herrens röst? Allt sorts fromhetsväsende värdelöst för Gud om man inte hör hans röst. Gud hade ju sagt till själv att judarna skulle offra. Men det Gud säger genom Samuel här, att alla sådana offer är helt meningslösa och värdelösa om ni inte är inställda på att vandra efter Guds uppenbarade vilja. Ni kan lika gärna sluta med det. Det är bara ett försök att muta Gud. Värdelöst. Det har sin stora betydelse om ni vill leva efter Guds vilja. Men om ni vandrar efter egna vägar kan ni lika gärna sluta. Och det är detsamma som det David säger i sin syndabekännelse. Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Jag vill peka på själva formuleringen i hur Saul säger. Därför att jag tycker den är så otroligt levande. Jag har mött den så många gånger. 30:e versen. Jag har syndat, men. Det är grundformen för ett medgivande. Jag har syndat, men. David säger, jag har syndat. Det finns så många små saker att fylla i på den där prickade raden efter det där männet. Jag har syndat, men det var han som började. Jag har syndat, men jag kunde inte rå för det. För jag har haft en så svår barndom. Jag har syndat, men egentligen vill jag inte göra det. Det går att fylla i så väldigt mycket. Det vet vi allihopa. Syndabekännelser med förbehåll är bara medgivanden och har ingen förlösande kraft. Förkrosselse, det är på ett sätt någonting som man inte behöver predika om för de människor som har genomlevat en förkrosselse i sitt liv. Och för de som inte har det, är det frågan om hur mycket de begriper av det man predikar. Därför att det är en sån märklig och sällsynt och dyrbar upplevelse. Och det är en upplevelse som saknar motsvarighet i det världsliga livet. I många samtal kan man plötsligt se eller med sin ande förnimma att nu är det förkrosselse på gång. För plötsligt så infinner sig kanske en stor stillhet. Det som förut förnummit som en sorts kamp där man kanske bitvis känt hur de två personerna i samtalet liksom jobbat lite mot varandra. Och där man känt att man bedriver någon sorts skuggboxning i ett mörkt rum. Så plötsligt så ändras hela sceneriet. Allt får plötsligt någon sorts självklarhetens ljus över sig. Och man känner plötsligt, ja, nu är kampen över. Jag behöver inte säga mer. Vi kan sitta tysta här en stund. Herren kommer att tala till honom. Därför att nu öppnar han sig plötsligt för Guds tilltal. Nu ser han vad det är frågan om. Nu kan bara Herren gå vidare. Och man ser hur det infinner sig en stor stillhet. Ofta börjar en människa att gråta. Men det är inte en bitter gråt. Det är inte en gråt av vred. Ännu mindre av självömkan. Utan det är något sunt. Något mjukt. Något öppet. Man känner att det är rätt det här. Gråt bara. Låt det här ske en stund. Du behöver inte blygas för dina tårar. Det som sår med tårar ska skörda med jubel. Jag kan, tror jag, säga undantagslöst att de människor jag har sett som plötsligt kommer in i detta tillstånd, de har alltid fått vad de behövde av Herren. Jag kan icke påminna mig en enda människa som sökt min hjälp, som plötsligt öppnat sig på detta sätt för den helige ande och gått besviken därifrån. Jag har inte sett någon som inte fått den befrielse han behövde. Men jag har varit med om många medgivanden av Sauls modell. Många. Och de människorna har alltid varit besvikna. Mer eller mindre. Men besvikelsen finns där alltid. Därför att medgivandet öppnar inte för helandet. Förkrosselse, det är ett tillstånd som är svårt att hjälpa en människa till. Det här är ingenting för någon sorts allmänna vilda västernfasoner. För man tänker till en början att ja, det är ju bara att skriva på näsan på den här människan allt vad dumt och fel han har gjort. Platta till honom ordentligt. Vi kör med ångvälten några varv och vi ser vad som händer. Det är det sämsta man kan göra. Det är det absolut sämsta man kan göra. Ingenting är säkrare än att den vägen aldrig leder till förkrosselse. Att vännen Natan tog i med David, det är ett särfall. Det normala är att man går mycket lågmält och mycket lyssnande och mycket försiktigt i vägen. Därför att om man går fram bryskt, då bara slutar det med fördömelse. Och det är inte alls detsamma som förkrosselse. Då man dignar under anklagelser. Då man dignar under en känsla av hopplöshet. Jag blir aldrig fri från det här. Och då man istället bara sluter sig inom sitt skal. Och det skalet stänger ut både själavårdaren och den heliga ande. Istället är förkrosselseupplevelsen relaterad till inte att man får se alla sina synder, utan att man får se den eller de nyckelsituationerna i sitt liv där man hade den där ödesdigra valmöjligheten. Det är en väldig skillnad. Därför att sen har det kanske lagrats på mängder av annan skuld. Därför att personen levde under ett tvång. Okej, vi glömmer det tills vidare. Att vi håller på och talar om dem leder inte till en förkrosselse i ens liv. Utan bara till en fördömelse. Där vi djävulen är ute efter att få oss, fresta oss eller tvinga oss till att göra någonting. Och när han har tvingat oss till att göra något så kommer han och anklagar oss. Därför att med de anklagelserna berövar han oss tron på Guds helande möjligheter i våra liv. Nå, vi faller inte in i den kören. Utan vi letar upp de nyckelsituationer där personen hade en valmöjlighet. Därför att när den valmöjligheten kommer i dagen, då är det så med Guds nåd. Den valmöjligheten finns än idag. Om jag för 20 år sedan valde att inta en oförsonlig attityd till en människa, och det sedan dess har bringat en svaghet in i mitt liv på ett eller annat sätt, bitterhet, grämelse, självömkan, aggressivitet, vad det nu än kan vara, men jag har den valmöjligheten än idag. Nej, om jag idag tar fram samma grundsituation och bekänner den inför Herren, den synd under förkrosselse, då blir den andemakten hemlös. Och alla de synder som den andemakten har tvingat honom till, och som han har bett om förlåtelse för 100 gånger. För det har man i regel gjort. Det är det luriga det här. Man ber om förlåtelse för det man är tvungen till. Men man ber i regel inte om förlåtelse för det som man valde själv. Men när man får se just det där som man valde själv i sitt liv, och får bära fram det, då sker det ofta under det att den heliga ande lyser in på det här och visar allt det där andra är bara en följd av vad du valde den gången och den gången och den gången. Gör nu upp det här med mig, då blir du löst ifrån allt sammans. Och du förstår, när man ser det här och plötsligt får hela det här kraftspelet klart för sig, då händer två saker. Det första som händer, det är att Gud upprättas i ens ögon. Därför att du kan tänka dig själv, om du lever i en stor bundenhet, depression, svårigheter, lidanden och allt sånt här, så finns det ju inte en som bär på sådana svårigheter som inte frågar: käre Gud, var håller du hus någonstans? Varför hjälper du inte mig? Det är tydligen så att du vill inte hjälpa mig. Det är tydligen så att jag är ett hopplöst fall. Och så kommer alla de här tvivelstankarna, som i själva verket är mer eller mindre förtäckta anklagelser mot Gud. Men när man ser hur det hela hänger ihop i ens liv från Guds utsiktspunkt, då är det aldrig något snack om saken. Ja visst, Gud är rättfärdig. Han är rättvis, han är god. Och i regel behöver man då heller inte hålla på att försöka att bygga upp en tro för ett helande när förkrosselsen finns där. Det är det märkliga. Därför att i regel blir det mer eller mindre självklart i det ögonblicket för den lidande människan. Det är klart Gud vill hjälpa mig. Det är inte alldeles självklart för människor som är helt renons på bibelkunskap. Men för de som har vandrat ihop med Herren, mer eller mindre, de som har ett grundkunnande ifrån Guds ord, för dem blir det i regel en självklarhet. Det här med att ha tro för ett helande, det är praktiskt taget aldrig i sådana situationer problemet. För den tron infinner sig i samma ögonblick som Gud upprättas i människans ögon, så som den rättfärdige. För man har gått och tänkt här hela tiden att ja, här har jag bett dig Gud om förlåtelse för det här, jag har bett om förlåtelse för det här, och du löser mig inte från det här, och du tvingar mig att leva kvar i det här, och du är ingen rättfärdig Gud, du hjälper inte mig, och det är synd om mig. Ja, du vet, det är inte lätt att bygga upp en tro för helande när man har en massa sådana tankar om Gud. Men när man ser hur allt sammans egentligen har fungerat i ens liv, ja, behöver man heller inte bygga upp någon tro för helande. För krossusen är en så märklig process att den bara öppnar. Och när den heliga anden får lysa in, så kommer anden också att ge den tro som behövs för det helande som nu förestår. Men det är så viktigt, och jag vill lägga er så varmt om hjärtat, att verkligen förstå skillnaden mellan förkrosselse och fördömelse. Därför att fördömelsen upprättar inte Gud. i den lidande människans ögon. Utan om jag istället som själavårdare hopar fördömelse över den människa som sitter framför mig. Vad är det för en gudsbild jag bygger upp? Jo, den obarmhärtiga, den straffande, den hämndgiriga, den elaka guden. Den som inte vill hjälpa en stackars människa som dock har bett om förlåtelse och hjälp och förlossning ifrån ett tvång i sitt liv många gånger och ramlat dit igen. Jag bygger upp den bilden ytterligare. Och då är det inte konstigt om han inte blir fri. Men om jag istället får hjälpa till att bygga upp en bild av den Gud som verkligen finns, på basen av det liv som den personen verkligen har levat, och man får se Gud är den Gud han säger sig vara, man kanske får styrka sin ståndpunkt med många bibelord. Många gånger blir själavårdssamtal rena bibelstudier, för att man ska liksom förstå att det är så Gud handlar. Och att det har blivit så här i ditt liv, det kan du se av det bibelordet, av det bibelordet, av detta bibelordet. Och du förstår, det är detta som är nyckelsituationen, det vi nu står inför. Okej, man får göra upp det här med Herren. Förkrosselsen upprättar bilden av Gud. Och den river ner det hus, det kötsliga hus som andemakten bodde i. Vi ska gå till Matteus 12 kapitel och läsa verserna 43-45. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på, men hittar ingen. Då säger den: jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det ledigt och städat och snyggt går den bort och hämtar 7 andar till som är värre än han själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början, så ska det också gå för detta onda släkte. Andemakten har ett hus. Och det huset, det är den begärelse som man valde att tillåta i sitt liv. Den vandring i köttet man gick in på när man kunde vandra till anden. Och det här illustrerar något så viktigt för oss. Därför att om du bara schasar ut andemakter och huset står kvar, så dröjer det inte länge för de är tillbaka. Och de kanske fler än de var från början till och med, säger Jesus. Men om man förstör huset, då blir andemakten hemlös, ger sig oftast av utan större protester och kommer inte tillbaka. Halleluja. Och du kan jämföra med denna liknelsen i Markus 4 som vi läste nu, om de 4 sädesåkrarna. Och det tycker jag är en så festlig liten bild. Fast det kanske är att tolka den här liknelsen lite över dess förmåga. Vi slår upp i Markus 4 igen och läser 13 och till och med 15 versen. Och han sa till dem: om ni inte förstår denna liknelse, hur ska ni då alls kunna fatta några liknelser? Vad mannen sår är ordet. Vägkanten, det är det hos vilka ordet blir sått, men som knappt har hört ordet förrän Satan kommer och tar bort ordet som har såtts i dem. Himlens fåglar, som det står talat om i liknelsen, det är alltså de onda andemakterna. Och du kan ju tänka dig så här. Du har en person med en helt tilltrampad jordmån i hans liv. Du strör ut ordet och du ser att oj, nu kommer andemakterna och stjäl det här ordet. Ja, då får vi ta vår auktoritet över andemakter här och i Jesu namn jaga bort dem. Och så jagar du bort andemakter. Och det leder dig bara till besvikelse. Därför det gror inte i alla fall. Marken är hård. Och för det andra, så fort du går därifrån så är fåglarna tillbaka. Ja. Befrielsetjänsten är inte menad att ersätta jordbruket. Andeutdrivning är inte menad att ersätta förkrosselsen. Men den andliga befrielsen är ett gott och väldigt viktigt komplement till förkrosselsen. Jag upprepar vad jag sa för en stund sedan. Jag har icke upplevt en förkrossad människa som inte också blivit fri ifrån allt som plågade honom. Sen ska jag också erkänna att det här är en undervisning med sina frågetecken. Det finns saker i de här sammanhangen som jag inte har klar för mig och som jag därför inte kan lära ut. Jag önskar att någon ska komma och upplysa mig istället. Och det är framför allt hur man ska kunna hjälpa människor som är så svårt belastade att man inte längre kan föra ett samtal med dem. Svårt förvirrade, svårt psykotiska människor som alltså inte ens med hjälp av mediciner och droger kan fås kontaktbara. Och där man helt klart förstår, det är ändå andemakter som plågar dessa människor. Den här mannen i Gadarenernas land är ju ett typexempel. Jesus gick här rakt på och befallde. Och tydligen fanns det ingen annan väg just i hans fall. Men jag är inte riktigt klar över om det finns sådana situationer där så att säga det auktoritativa beteendet kan ersätta jordmånens förberedelse. Om det finns situationer där man har rätt att gå in och kasta ut i förlitan på att det ska gå och fixa det här med jordmånen efteråt. Men jag tror inte att det riktigt är Guds ordinarie väg. Men som jag sa förut, för en stund sedan. Människor frågar ofta, ängsligt och oroligt, är det andemakter eller är det bara köttet som vi står inför? Jag tror att vi ska utgå från att det är i regel, så att säga, båda delarna. Köttet är ju alltid med. Men jag tror att vi också i regel ska utgå från att andemakterna är inblandade. Men det innebär inte att det blir någon skillnad i vårt sätt att hantera sitt och tjäna till. Och ännu värre blir det om man inte får ut andemakterna. Därför att huset är för starkt. Jag menar, om du och jag hade flugit på kung Saul, när han sen efter allt det här fick en ond ande från Herren, som det står. Vi hade bestängt honom med Jesu blod och vi hade ropat och höjtat. Vad tror vi det hade tjänat till? Det hade varit helt meningslöst. Vi hade inte fått ut den andemakten. Och jag har ganska dåliga erfarenheter av det här. När det gäller att gå på andemakter som är väl befästa i en människas inre. Det kan leda till många andra komplikationer. Men när vi väl förstår att det spelar inte så hemskt stor roll vad vi svarar på den här frågan. Egentligen. För det är inte den som är det intressanta. Det är inte så att ett svar på den här frågan är det andemakter eller ej. Det är inte så att ett svar på den leder till ett beteende och ett annat svar leder till ett annat beteende. Utan det är liksom bara att gå på lugnt och stilla. Så småningom får man nog klart för sig under samtalets gång vad det finns för olika tvång i den människans liv som är övermänskliga. Vad finns det för övermänskliga tvång? Vad finns det för tvång som den människan inte kan göra någonting åt? Okej, han har sina vredesutbrott. Ja, det är antecknat. Vrede. Han har sina depressionsperioder. Okej, vi antecknar det med. Depression. Han kan inte låta bli. Han kan inte gå förbi en pressbyråkiosk utan att köpa ett pornografiskt magasin. Bra, vi skriver upp det. Pornografi. Sen så småningom, när man kommer fram till förkrosselsen, om man nu gör det, då kan man bara ta den här listan som man i hemlighet har fört under samtalets gång. Och så säger man det i Jesu namn. Vrede, depression, pornografi, hat, oförsonlighet, självömkan, bitterhet, sadism. Jesu namn försvinner. Då är tiden mogen. På dem bara. Då, men inte förr. Därför att då är de försvarslösa. Vi måste minnas vad jag har undervisat om tidigare. Att det är lagen som ger dessa andemakter rätt att tvinga människan. Det är lagen. Guds egen lag. In till dess att människan har gjort upp med sin herre, det som lagen pekar på och lyser på och står emot i hans liv. Men när det hindret är undanröjt, då utövar vi vår auktoritet. Och vi gör det i en full förvissning om att allt kommer att avlöpa precis så som Herren lovar. Om man är ute för tidigt kan istället en massa komplikationer inträffa. Om alltså andemakterna i en människas liv har kvar ett inflytande och har möjligheter att tvinga den människan, så utnyttjar de det inte sällan. Jag antar ni har läst dramatiska berättelser om andlig befrielse, där folk plötsligt blir alldeles från vettet och rusar upp och skriker blåröda i ansiktet, börjar välta möbler och kasta blomkrukor och klättrar efter väggarna, och det behövs 7-8 starka människor för att hålla kanske en liten späd kvinna på 50 kilo eller något sånt. Och under stor dramatik och till sist så får man ut andemakten under kräkningar och konvulsiviska hostningar och en förfärlig massa motbjudande scenerier. Och folk de drar sig tillbaka ifrån sådan befrielsetjänst och de tycker att det där ser väldigt osmakligt ut. Du förstår, om man går på en andemakt och den andemakten har en rätt att tvinga personen, då händer sånt här. Men om man först har liksom skalat ut andemaktens rättigheter i den personens liv, då kan du bara säga till. Det blir inga hostningar, det blir inga kräkningar, du behöver inte sitta där med en plastpåse i beredskap. Du behöver inte göra någonting sånt. Och möblerna kommer alla att stå på sina platser och du får inte en massa rivmärken och blåmärken och skavsår och skrubbsår och frakturer och vad det är mera. Utan allt kommer att gå väldigt lugnt och fint iväg. Personen kommer i regel inte ens själv att förstå vad det var som hände, om det inte är så att du informerar honom. Andemakterna, brukar jag säga, går ut köksvägen. Därför att de har då kanske en liten förhoppning om att kunna komma tillbaka. Det är ju alltid deras mål. Men de ger sig av tyst och stilla. Inget väsen, inget bråk. Men det som händer när det blir bråk, det är i princip detta att andemakten kopplar ur den människans eget medvetande och egen självkontroll. Personen försätts ofta i ett transliknande tillstånd och börjar tala, men talar ofta med ett annat röstläge, en annan röst än vad han själv normalt har, utan börjar istället att om det är en ande som heter gnällighet, så kommer en väldigt gnällig röst. Och är det en ande som heter anklagelse, så väljer det fram anklagelse med en fruktansvärt anklagande stämma och i den stilen. Och likaså om anden heter självömkan, så finns det ingen gräns på hur jämmeligt det låter. Och så här. Det är så att säga andemakten som på något sätt talar och ger sin egen färg och karaktär åt det som sägs. Därför att personen själv är urkopplad. Och sen kan det komma slagsmål, och sen kan det komma allt möjligt. En annan variant är detta att personen bara somnar av. Och det kan man också vara med om, även om man inte utmanar andemakter i ett samtal. Plötsligt sitter personen och sover. Och man undrar, var det så tråkigt det här? Jag trodde nästan att vi hade kommit fram till pudens kärna, tänker man. Och så blir man överraskad. Och så går man fram och så ruskar man lite i personen. Och han tittar upp och tittar lite i kors och här, lite groggor på honom. Så somnar han av igen. Men vad är detta för någonting? Hjälper det något som har gått sönder, undrar man då? Men det är det inte. Utan det är bara en andlig kamp det här och ska bekämpas med andliga medel. Så man lägger händerna på personen och säger, i Jesu namn, jag befaller dig att vakna. Ja, då vaknar han. Men vaknar på ett riktigt sätt, alltså han är kontaktbar igen. Inte det här att han sitter och tittar i kors och så här. Utan det här är ju liksom bara tricks, va, som är till för att avbryta samtalet så att det inte ska komma längre. Jag har varit med om människor som plötsligt blir stendöva i ett samtal. Hör inte ett knäpp. Och som kanske far ut i ganska grova anklagelser. Vad har du gjort med mig? Jag kan inget höra. Det här är naturligtvis vanligast när det finns okulta andemakter inblandat i det hela. De tillvälar sig en speciell makt över människan. Det här är inga vanligheter, men jag har varit med om det. Och man får då antingen lägga händerna på personen och liksom befalla tillbaka hörseln. Eller också får man tilltala andemakten direkt och säga till den att ge sig av. därför andemakten hör, även om personen inte hör ett dugg. Men jag stryker under allt sånt här som man kan läsa om i böcker, och som gör att man känner en instinktiv rädsla för allt det här med andlig befrielse. Det är sånt som man ser mycket av om man inte arbetar på förkrosselse, utan går på andemakterna direkt. Men det uppträder praktiskt taget aldrig om man mjukt och försiktigt närmar sig förkrosselsen istället. Och jag vill också säga det, att om man sitter i ett samtal och det blir allt för mycket sauliska män och om- och undanflykter, och jag känner att det är egentligen detta som vi skulle komma åt, som ligger bakom alla undanflykterna, men jag blir inte insläppt. Och den heliga ande som hela tiden håller på att tala till den här personen som sitter framför mig blir heller inte insläppt. Då brukar jag låta samtalet rinna ut i sanden. Man pressar sig aldrig in. Gud tvingar sig aldrig in. Gud spränger aldrig kassaskåp. Det gör inte vi heller. Känner man att här finns ett förbehåll, här finns en motvilja, okej, då får det vara. Det blir också färre komplikationer på det sättet. För om man ändå pressar sig in och till sist kommer i någon sorts situation, då kan det bli vilken sjögång som helst. Men att bara gå lugnt, mjukt, kärleksfullt i riktning mot förkrosselsen tillsammans med en människa som verkligen vill bli fri till varje pris. Det är så viktigt detta, till varje pris. Det är högst riskfritt vilka andemakter som är inblandade. Och när förkrosselsen är där, det är bara att säga till dem att försvinna.